for Africa.
Mycket välkomna till ännu ett avsnitt av Mitt Afrika. Idag ska vi besöka gorillorna. Vi ska prata om valkampanjen i Uganda, om koalitionsregeringen i DR Kongo och några kortnotiser. Låt oss direkt göra ett besök hos gorillorna.
Jag befinner mig nu i norra Rwanda, ungefär 3 timmar från Kigali. Uppe på treriksröset mellan Rwanda, DR Kongo och Uganda på 2900 meters höjd. Här är oerhört grön och prunkande. Och runt omkring mig finns 5 vulkaner. Nu är de dolda i moln och dimma. Och det finns ju den berömda filmen som hette De dimhöljda bergens gorillor från slutet av 80-talet. Det här är en av Rwandas, nog den största, viktigaste turistattraktionen. Så det kommer turister från hela världen för att gå upp och titta på bergsgorillorna som finns här. Och min fru Åsa har just varit där. Och så här är hennes intryck.
Okej, älskling. Nu har du kommit ner från ett besök hos gorillorna. Träffar du några gorillor?
Ja, det, jag tror man gör det alltid. Det var verkligen... jag har inte riktigt hunnit smälta det ännu, men jag träffade gorillor och jag filmade gorillor och knäppte foton på gorillor. Men det var alltså det var en tuff hike för att komma fram. Men det går till så då att de skickar ut såna trackers som spårar gorillorna. Och då har guiden då har kontakt med dem hela tiden. Och sen är det bara att ge sig in i tät regnskog. Och idag var det ju fruktansvärt lerigt för det har regnat jättemycket. Så att, och det går upp för och det går ner för. Så det tog väl oss en timme kanske att komma fram då till den här gorillafamiljen som vi skulle se. Det finns ju 18 gorillafamiljer här på den rwandiska sidan. Och närmare 300 gorillor. Det är ju ett jättestort område såklart som sträcker sig mellan Kongo och Uganda då. Så vi kom fram och där så satt då, det första vi såg var en jättestor sån här silverback. Det är liksom chefen för familjen.
Det är alfahannen.
Ja, precis.
Nej, och han är imponerande då, tittar han på dig och...
Jag tyckte inte att han riktigt tittade på någon av oss. För han var upptagen med att äta sina bambuskott.
Just det,
väldigt förtjusta. Det här var mycket bambu där. Så det bröt han då av och mumsade. Men sen var det ju... de är ju lite dolda i då skogen och... Men man får liksom vänta lite och så sticker upp ett litet bebishuvud i någon buske. Sen var det lite action. Det var någon typ tonåring som skulle mucka med någon lite äldre gorilla. Det var allt möjligt som pågick där.
Hur länge var ni där då?
Ja, vi var där, jag tror nästan att guiden klockade. Det är en timme man får vara med dem.
Okay.
Och vid flera tillfällen då så sa han ju till oss att backa. För att då kom vi lite nära och då såg man att det kom reaktioner från gorillorna.
De var medvetna om att ni fanns där?
Oh ja, det var de absolut. Ja, de var medvetna. Och guiden pratade ju med dem med liksom skorrande ljud. Och okay. Så att det var verkligen fantastiskt. Och så just att man är där på samma villkor som dem. Vi sitter inte skyddade i någon bil och vevar ner rutorna med våra teleobjektiv. Utan vi står, liksom, alla vi, både gorillor och människor är där.
Men du känner dig aldrig rädd?
Ja, inte rädd, men nästan rädd kanske. när det var en som de kallade för troublemaker. Det var den här, han liksom tog några hotfulla steg emot oss. Det kändes lite... Ja, men det var inte så farligt. Men det är de här silverbacks. De kan ju vara... För de kan knuffas. Och då har det hänt liksom att de knuffar och så har man kunnat bryta en arm eller någonting. Så, men vi hade ganska tur, för efter 10 minuter, det var ju den här silverbacken som hade vårt första fokus, efter 10 minuter då gick han och la sig. Och så vi hade tur att vi fick se honom när han liksom satt upp och käkade lite och så.
Och det motsvarade förväntningarna, högt ställda förväntningar.
Ja, det måste jag säga. Det är svårt att föreställa sig. Liksom, man vet ju inte riktigt hur vegetationen är och naturen, hur den ser ut. Det var ju tuffare än vad jag trodde att gå.
Okay.
Ja, det måste jag säga. Just genom att det var så tät skog.
Du fick slå igenom
på flera ställen. Det var liksom pangas. Ja. Och det fick, ja. Och så just genom att det inte är torrt, utan det har ju regnat, så blev det ju lite halt och sådär. Och sen fick vi, först gick vi en väg, de har ju kontakt med de här trackers med walkie-talkies då.
Ja,
och då så gick vi upp för ett berg. Nej, då sa de att vi kan inte gå vidare där, vi måste ta en annan väg. Så det var lite sådana tricks.
Ja, men det var roligt, det kom tillbaka helsinnade utan någon annan lurvig varelse.
Ja, precis. Jag hade gärna tagit med mig en sån här liten bebis. Oj, oj, oj.
Okej.
Okay. Tack. Så.
Valkampanjen inför Ugandas presidentval har satt igång med stor aktivitet och oroande våldsamt. Uganda ska välja president den 14 januari nästa år. Valkampanjen har inleds oerhört intensivt, ja hektiskt. Kandidaterna far runt omkring landet och utlovar förbättringar och inte minst nya jobb. Valets huvudfavorit är onekligen den sittande presidenten, den 76-årige Yoweri Museveni, som korsar runt hela landet, klipper av bland, möter folk och gör anmälningar. Det sista för att bevisa att han fortfarande är pigg nog för att vinna en sjätte gång och därmed leda landet i ytterligare 5 år utöver de redan 35 år som han har lett landet. Ute på landsbygden är Museveni fortfarande kraftigt stöd. Han är landsfadern. Men striden denna gång kommer nog att inriktas mycket mer på att få de ungas röster. 7 av 10 ugandier är under 30 år. Och det är de som drabbats hårdast av Ugandas stora gissel, arbetslösheten. Museveni inser detta mycket väl och har sedan länge genomför han reformer och avger luften som riktas in sig på att öka stödet bland de unga. Och hans kampanjmotto denna gång är också säkra din framtid. Men nu har han ett annat motstånd. Hans tidigare ständiga motståndare Besigye, 64 år. Och han faktiskt nästan besegrade Museveni. Och han har nu valt att stå tillbaka denna gång. Och detta till förmån för den 38-åriga före detta popidolen Bobby Wine. Africa, you know. Och med sin karaktäristiska röda basker reser han också runt och får ett mottagande just precis som en popidol. Och inte minst där han och hans anhängare är mycket aktiva på sociala medier. Men mötena är, som sagt, var ofta kaotiska. Konfrontationen är många och soldater och poliser tar ofta till hårt våld. Åberopande att detta strider in mot de coronarestriktioner som finns. Mötena har skett till ett antal bråk och Bobby Wine har själv blivit skadad och arresterats. Den hittills värsta klaschen var i mitten av november då enligt uppgift faktiskt uppemot 50 personer dödades. Wine avbröt kampanjen för några dagar då i protest mot detta våld. Och i början av december hände det igen. Sammandrabbningar och polis sköt bland annat mobilen i vilken Bobby Wine satt. Och han avbröt också sin kampanj. Många har protesterat mot dessa övergrepp och myndigheterna skyller på provokationer. EU, USA och även FN har gjort skarpa uttalanden. Redan tidigare har EU klargjort att det inte förelåg förutsättningar för en valobservatörsinsats. Reportrar utan gränser har redovisat ett stort antal fall där journalister har attackerats och arresterats. Ett kanadensiskt reportageteam kastades häromdagen ut ur Uganda. Ja, det riskerar att bli en blodig valkampanj och jul i Uganda. Regeringskoalitionen i DR Kongo upplever kraftfulla slitningar. Ja, detta var en av DR Kongos mest populära sångerskor, Shala Moana, och hennes nyligen släppta och mycket omdiskuterade låt Ingratitude, det vill säga otacksamhet. Hon blev arresterad för låten och släpptes kort därefter. Men låten handlar om en man som blivit framgångsrik men som är otacksam och motarbetar den som hjälpt honom. I klartext kritiserar hon president Tshisekedi för att han nu motarbetar förra presidenten Kabila, som var ju den som möjliggjorde att Tshisekedi fick makten. Det finns alltså klara tecken på att en koalition som bildades för snart nu 2 år sedan är satt under hårt internt tryck. Koalitionen i vilken Kabilas parti är FCC har en kraftig majoritet är ett utslag av önskan från bägge dessa männen om makten. Tshisekedi att få den och Kabila att inte förlora den. Fram till kanske ungefär i somras fungerade väl samarbetet någorlunda, men under de senaste månaderna har klyftan inom regeringen, som domineras som sagt var utav Kabilas partimedlemmar, har ökat. Speciellt har utnämningar inom domstolsväsendet lett till en öppen konflikt. Detta efter det att Tshisekedi utsätter in nya domare i författningsdomstolen och riskerar därmed att hota Kabilas makt i denna. Tshisekedi har nu inlett en omfattande runda av konsultationer med viktiga grupperingar i samhället, kyrkan, oppositionen, fackföreningsrörelsen, privata sektorn och civilsamhället. Och Kabilas grupperingar har haft ett antal interna möten och också vänt sig till omvärlden för att varna för att Tshisekedi nu försöker frångå den överenskommelse som man kom fram till. Vad vi möjligen ser är att Tshisekedi nu försöker utvidga sitt parti. Han försöker också locka över anhängare från Kabila. Tecken finns just på att Kabilas parti börjar lösas upp. Nyligen så bojkottade nästan 100 parlamentsledamöter ett möte som Kabila bjudit in till. Vad vi ser är förspelet till kampanjen inför det val av president och ledamöter i nationalförsamlingen som ska äga rum om 2,5 år. Och så över till kortnotiserna. Lokal- och kommunalval har just ägt rum i Namibia. Och valdeltagandet var uruselt. Inte ens en gång 4 av 10 namibier orkade masa sig iväg till vallokalerna. Traditionellt ska man ju också passa sig för att dra allt för långtgående slutsatser utav lokal- och kommunalval. Men det förefaller ganska klart att den trend vi såg vid parlamentsvalen för ett drygt år sedan, nämligen att SWAPO förlorar anhängare, den håller i sig. Vid de här president- och parlamentsvalen så var det knappt 2/3 som röstade på SWAPO, som ju varit väldigt överlägsen allt sedan befrielsen. Och nu vid de här lokalvalen så nådde man inte ens 58%. Den försämrade ekonomin, arbetslösheten och oförmågan att tackla korruptionen anses vara huvudorsaker. Just nu pågår den 16 dagars årliga kampanjen mot kvinnovåld. Och det är viktigt att sätta detta våld i blickfånget. Ett våld som är så utbrett runt omkring i världen och inte minst i Afrika. Och situationen förefaller ju dessutom ha förvärrats i och med covid-19. Men samtidigt görs försök att ta en initiativ. AU har tagit en särskild strategi och utropat också detta sekel till kvinnoseklet. Bra, men det viktiga är ju naturligtvis verkställandet, implementeringen. Ett annat som är lite intressant tycker jag, det är ett manifest som Africa Young Women's Manifesto har antagits. Efter konsultationer med 1500 ungdomar i 45 av länderna. Och kraven i manifesten är bland annat lika lön, föräldraledighet, kriminalisering av olika former och kvinnoförbud etc. Och man kan ju hoppas att detta sprids och även noteras åtminstone utav Afrikas åldrade, ibland förstockade manliga ledare. Botswana är ett land som jag har haft förmånen att kunna bevaka mycket nära under många år. Och det är ett land som vi länge har betraktat som ett föregångsland, politiskt och ekonomiskt. Och kanske har dock den synen nu något modererats. Bland annat har ju tillväxten bedarrat och ojämlikheten den består. MR-läget betraktar vi fortfarande som ganska positivt, men det finns en fråga där Sverige försökt föra fram och få gehör för, nämligen dödsstraffet. Och varje gång vi tar upp med botswanska beslutsfattare så möts vi av argumentet att ja, den här befolkningen har kvar detta. Och sedan president Masisi tog över makten för ett år sedan har dock antalet avrättningar ökat och 4 människor har avrättats i år. Amnesty International driver nu denna fråga och jag hoppas att EU och Sverige hänger på. Och så lite om våra älskade elefanter och om människor. Först det positiva. Elefantpopulationerna växer i flera länder. I Namibia så har det mer än tredubblats sedan 1995 till 24 000 idag. Och i Kenya till exempel så har man på en 3-årsperiod sett en fördubbling till nästan 35 000. Men samtidigt så växer ju befolkningen också. Och det har lett till ökade klasser mellan människor och elefanter. I Kenya drivs ett särskilt initiativ, Elephant Protection Initiative, där man försöker hitta olika lösningar på det här problemet. Och kanske kan man ta efter Namibia där man just beslutat sälja 170 elefanter. Bra mycket bättre än att skjuta av dem. Och så kan vi också lägga till den goda nyheten att antalet svarta noshörningar i Kenya har fördubblats sedan 1985 till nästan 800. Också lovvärt. Låt oss fortsätta med det fantastiska djurlivet i Afrika och då titta lite under och dyka in under havet. Men att dyka är ju mycket populärt i inte minst Kenya, Tanzania och Mozambik. Och nu har Kenya tagit ett ytterligare intressant och spännande steg för att göra dykningen allt mer attraktiv. Man har anslutit sig till en internationell uppgörelse som främjar bevarandet och åtkomsten av kulturella arv under vattnet. Det skulle till exempel göra det möjligt att utforska det portugisiska vrak från 1524. De finns utanför Kilifi mellan Mombasa och Malindi. Och det blir då ett undervattenmuseum. Om ni inte har dykcertifikat så gör som Danne och jag. Vi tog vårt i Mombasa och sen dess har vi haft många härliga dyk. Ja, med denna nyhet så avslutar vi den här gången. Och vi återkommer sen 14 dagar med ett nytt program med ett mer julinspirerat Mitt Afrika. Ha det så bra tills dess och kwaherini. We're all Africa.